För många österbottningar är Mattias Nylund en välkänd person som syns och hörs i många sammanhang, kanske främst som musiker. Efter att ha rest runt i världen och bott i längre tider i länder som Ryssland, Kina, Japan och Frankrike, han sedan 11 år tillbaka huserat i Österbotten och bor numera i sitt barndomshem i Nykarleby tillsammans med fru och två barn. Man kan säga att Mattias har levt ett gott liv där han har kunnat förverkliga sig själv på de sätt han har önskat, tills en dag under vårvintern 2020 då han sjönk ner i en mycket djup grop. Du skrev ett inlägg på Facebook på sommaren som grep mig och som ganska många har fått nytta av, och det är därför du är här. Det handlar om depression och vi ska gå in på depression säkert en del. Men vi börjar med något helt annat, nämligen med kroppen. Vad tänker du idag när du ställer dig framför en helkroppsspegel?
Idag faktiskt så är jag lite nöjd. Därför att jag har, genom hela mitt liv så brukar jag, jag har läst någonstans om olika kroppstyper och jag tror att det heter leptosom. Vilket då är i kontrast till atletisk kroppsbyggnad, och leptosom är kanske lite som man föreställer sig en revisor eller så här med smala axlar. Och för jag har inte heller tyckt att jag har haft speciellt manlig kropp och muskulatur och så här. Men lite på senaste åren så har jag då fått en sån här drive och faktiskt efter många år av lite så här dieter och försök att gå ner, men jag märkte då sen att jag sist och slutligen hittade ett spår som faktiskt funkar. Där då kombinerat lite med att man nu begränsar sig lite med matintag, men också med träning och faktiskt börjar gilla det, så har nu kommit lite bättre i form. Sen så just under det här året då så gick jag då ner mig här i somras med den här depressionen och satt och åt godis och bulla i 2 månader på soffan, och där kom det 8 kilo, varav jag då har kanske fått bort en 4-5. Men att nu har jag heller kanske inte så bråttom, därför att viktuppgång och nedgång och sånt så kan vara till och med utlösare för depression. Även om det så här på pappret är någonting som är positivt, så är den här förändringen kan vara bidra till att man drabbas psykiskt. Så jag försöker väl ha en lite mer sund syn på det här och inte ha så bråttom. Att jag går kanske till gymmet 2 gånger i veckan istället för 4.
Ja. Nu kan du beskriva ungefär vad du ser nu idag när du står framför spegeln. Är det en revisor eller är det något annat?
Det är en revisor som började gå till gymmet för några månader sedan. Fortfarande så, där är också lite, jag har fortfarande nog kroppskomplex. Och det, till exempel när jag går till gymmet så har jag alltid på mig en sån här tanktop armlös skjorta. Därför att jag är ju 100% spegelgymmare. Jag bryr mig liksom egentligen inte om jag blir stark. Det har inte någonting med saken att göra. För jag har inte heller liksom några ryggproblem eller så här. Och det skulle vara jättebra förstås att jobba liksom profylaktiskt med tanke på den stundande ålderdomen. Men för mig är det för att jag vill se snygg ut. Och då är det kiva om man står och gör biceps att liksom se på hur det ser ut. Däremot så skulle jag aldrig gå i shorts till gymmet. För nämligen, jag har jättetunna ben och jag försöker jobba lite på dem då, men det är så svårt därför att benmuskler, så när man går trots allt på dem varenda dag, så är det att det är inte så bara där att få till nå resultat helt enkelt. Så jag har nu tänkt så här att jag skulle, och jag alltid på somrarna, jag går aldrig med shorts egentligen, därför att jag skäms.
Hur har du börjat skämmas över dina ben? Varifrån kommer det?
Jag har nog alltid gjort det, men jag kommer ihåg 1997 när jag började på Åbo Akademi, så var det en tjej som jag träffade och vi satt i min studentlya och tittade på bilder från 1996. Och så var det en bild på mig på Himmelska fridens torg i shorts, och hon sa att jag ser ut som en fågelskrämma. Och det minns jag bra. Det var ju bara 24 år sedan i och för sig, men...
Och hade du tänkt på det tidigare? Att du själv tyckte att du hade tunna ben?
Jo, men det blev inte bättre.
Vad är du mest stolt över när det kommer till din kropp?
Jag skulle säga att det som jag är mest stolt över med min kropp så är kanske inte någonting som jag har gjort varken från eller till mig, utan det är kanske min längd. Därför att jag har varit 1,89,5. rätt fullt en halv cent från 1,90 och sen då med åldern så har jag krympt lite så jag har för mig att jag är typ 1,88. Men det är ju fortfarande hyfsad längd för att vara man och det är ju någonting som tråkigt nog för män som är kortare, men att det är ett ideal som väl i de flesta kulturer och man tänker då speciellt bland kvinnor. Nu är jag ju gift förstås så att det är ju inte liksom så aktuellt för mig heller att försöka nu ragga på så mycket andra kvinnor, men att trots det så kan det ju vara roligt att man kanske någon gång märker uppskattning eller vet med sig bara att det här är någonting som också kvinnor tycker är attraktivt.
Om du får komplimanger gällande ditt yttre, så vad brukar folk säga då?
Där igen är det ju det att jag kanske inte så mycket i sådana situationer att folk ger mig komplimanger om mitt utseende. Men att, vad skulle det nu vara? Alltså jag har faktiskt fått komplimang någon gång om att jag har manligt utseende och också ansikte, och det har varit förbluffande för mig, för jag har alltid tyckt att jag har varit ganska omanlig. Det som jag har tyckt har varit manligt är att jag har rätt manlig röst, vilket ju i det här sammanhanget kommer fram kanske bättre då än ska vi säga såna utseendemässiga saker. Men jag har ganska lite skäggväxt, och som sagt så har jag åtminstone tidigare då haft ganska klent utvecklad muskulatur och tyckt att jag inte på det sättet ser ut som en sån här riktig kar. Och därför har det har varit väldigt roligt att få höra att man ser manlig ut.
Intressant. Varifrån kan du ha fått någon sådan idé om att du inte ser manlig ut? Varifrån kommer det?
Nå, att jag inte behöver raka mig.
Ja, det har med det att göra.
Ja, och det att jag har inte speciellt mycket kroppsbehåring och inte heller då haft jättemycket muskler. Och inte har ju jättemycket muskler nu heller, men att eftersom jag har trots allt för kanske drygt ett år sedan tränat en del, så har jag kommit lite bättre trim.
Vad tänker du om åldrande?
Klischésvar är ju att det är ju trevligt med tanke på alternativet. Men alltså, och ett annat klischésvar är ju faktiskt förstås det då att man känner ju sig inte äldre. Alltså den här jaget som man på något sätt tror att finns bakom ens ögon, så ser ju inte sig själv på samma sätt. Man ser ju liksom det samma och tankarna är ju lite det samma. Sen ser man ju förstås då spegeln, och det kan ju vara vissa saker med kroppen som man märker att börja ändra. Att jag har till exempel då behövt använda läsglasögon och så här. Men att jag har nog besparats rätt bra, att jag har inga större problem när vi är 45. Och jag känner mig definitivt som vuxen och jag trivs bra med livet som det. Så det skulle väl vara ganska otacksamt av mig att på något sätt vara missnöjd. Så klart, det skulle vara kiva att nu... Eller jag vet inte heller, kanske det är bra bara att man åldras och så får man ju uppleva någonting annat och sen så får man dö. För skulle man göra det så då skulle det som man gör nu på något sätt bli meningslöst.
Du berättade att du började träna ordentligt för att lyfta tyngden för ungefär ett år sedan.
Ja, det är väl lite medelålderskris måste man väl tänka sig. Och kanske på något sätt en sån här revanschkänsla. För jag har märkt att, det visste jag kanske inte förr, men att speciellt efter det när man märker att det ger lite resultat. Och att jag kanske då är bättre skick som 45-åring än vad jag var som 25-åring. Och kanske också mer attraktiv som 45-åring än 25-åring. Åtminstone då i relation till ålder. Men det är ju lite bekvämt för Karra det här. Att man är ju inte nödvändigtvis mindre attraktiv bara för att man är lite äldre. Så det har kanske varit... Och jag vet att jag har haft någon sån här fantasi om projekt 50. Liksom, att då ska jag vara perfekt.
Och hur ser den där perfekta 50-åringen ut?
Det har inte bara varit utseendemässigt, utan det har nog varit saker och ting som jag har velat göra som jag aldrig har fått till. Till exempel att jag pysslar en del med musik och har gjort det i 35-40 år, men jag har aldrig lyckats få ut en skiva. Så nu tänkte jag att banne mig, jag ska, på mitt 50-årskalas ska jag ha releasefest och alla som kommer dit ska få en skiva. Det är min plan och därför så måste jag börja med det nu eftersom jag har bara 5 år på mig. Jag har ju uppenbarligen svårt med det. Sen vad gäller utseende så skulle jag väl säga att jag har inte liksom, jag har inte planerat för att tävla i bodybuilding direkt, utan bara nu att vara så här liksom hyfsat bra skick. Jag vill vara smal. Jag har inte varit det på 15-20 år. Jag fortfarande har jag kanske 5 kilos övervikt som jag vill bli av med. Och jag minns ju förstås, jag kan liksom peka ut året, och jag minns att jag någon gång varit i föreläste på ett gymnasium liksom i Jakobstad, och det, att man får kommentarer. Folk är ju ibland frikostiga med att påpeka när man har blivit tjock. Och det minns man, och man borde kanske inte vara liksom så känslig med sånt, men att man blir sårad. Och sen har jag lite kanske när jag gifte mig, fick barn, blev 35 och mot 40 och så här, så hade det blivit lite mer det här liksom att ja, man har släppt sig, men att det gör man ju, och det är helt okej. Men sen har jag vänt det, och det har varit väldigt roligt, så här som också en psykologisk utmaning, och lite kanske känt att jag menar att hallå, livet är inte slut ännu.
Jämför du dig mycket med andra människor utseendemässigt?
Ja, inte så jättemycket. Alltså kanske jag gör det, men inte så att jag som desto djupare sitter och analyserar det eller så här. Alltså jag kan ju vara, det här låter ju hemskt, men att jag kan ju vara nöjd när jag ser klasskompisar som har åldrats mycket tydligare än vad jag har gjort. Till exempel om man då har tappat hår eller gått upp väldigt mycket i vikt och så här. Så är det ju en sån här, ja, som sagt, då inte kanske så sympatisk känsla, men att då kan man ju vara lite nöjd över sig själv. Och förstås andra vägen kan man ju då se folk som det här när det ser bättre ut. Men jag skulle inte säga att där igen tycker jag att man måste väl, det måste väl vara någon gräns på ens avundsjuka och missunnsamhet, att om man nu ändå själv har någorlunda klara sig, så klart att det alltid finns då folk som är vackrare och eller bättre på olika saker så här, men att man måste väl i något skede vara nöjd.
När trivs du som allra bäst i din kropp?
Ja, alltså det att jag är nöjd, så det betyder ju inte att jag är nöjd. Jag är liksom nöjd med det mediokra. Inte på det sättet att det skulle vara någonting som jag har planerat att åka på turné och visa upp. Men jag minns faktiskt, det här är nu absolut inte svar på din fråga, men jag kommer ihåg att jag var på ett spa för ett knappt år sedan. Då var jag också kanske lite smalare än vad jag är nu. Och det, för jag brukar alltid vara det, när man ser den helkroppsspegeln, när man kommer helt naken, så brukar jag liksom, brukar det vara lite så att, ja. Men då var det första gången som jag så tänkte jag, hej. Inte liksom så dumt. Men för att svara på din fråga så har jag inget svar.
Om vi går in i det där att vi inte tänker på utsidan, hur det ser ut, utan bara att när det känns bra att vara inne i kroppen. Exempelvis nu just har jag lite obekvämt, för att jag har lite för spända byxor. Men annars, när känns det så där skönt att vara i din kropp?
Det tycker jag alltid nästan att det gör. Jag har märkt, speciellt efter att jag tillfrisknade från min depression, som pågick kanske 3-4 månader, mera intensivt ibland, och då mått jättedåligt. Efter det, när det vände och jag började må bra, så började jag må jättebra. Och jag har alltså kunnat lokalisera att det känns som att det är en brand i mina lår. Och från den så stiger det då värme och som en sån här välkänsla upp i kroppen. Och jag vet ju inte, jag har ju förstås blivit mycket mer uppmärksam på det här, för jag mådde jättebra i 45 år, sen ramlade jag liksom ner i en djup grav, och sen nu har jag kommit tillbaks till det här tidigare och mår nästan ännu bättre, därför att jag gör det medvetet. Förr var det en självklarhet att jag skulle må bra, och så nu kan jag känna efter, och jag tycker att, ska jag säga, på morgon när jag vaknar, så kan jag bara ligga och känna hur välmående sprider sig. Det är väl kanske en av de gångerna. Men att generellt sett så skulle jag nästan säga hela tiden. Men att speciellt då.
Du drabbades på våren av en djup depression. Kan du berätta hur det började?
Det började med ångest. Jag var inte deprimerad först, utan det började med ångest. Och då visste jag inte riktigt vad det var, för jag har aldrig haft ångest före det. Men det blev ju då att jag helt enkelt, ja, det som ångest är liksom en sån jättestark oro. Och det började bli det att jag var på jobbet och jag liksom for hem. Och så ringde jag. Jag ringde till jag måste liksom prata med någon. För att jag var också kanske rädd eftersom det var så obekant för mig. Och jag ringde till olika sån här HVC och jag ringde någon gång till någon sån här pratlinje liksom, som man får ringa och prata till. För jag hade ett akut behov av att, eller jag mådde liksom jättedåligt. Det är så svårt att förklara, för att före det här så skulle jag liksom inte kunna förstå. Va? För då är det ju liksom, ja, men om du mår dåligt så si på en bra film och ett choklad så blir det nog bra. Men när det är någonting så här som inte man vet varför, men man bara helt enkelt mår jättedåligt och jätteledsen. Och jag har haft att ångesten har varit väldigt fysisk. Att om vi nu säger att det här välmående numera kommer från lårena, så låg det runt hjärta och bröstet som en krans av då motsatsen till välmående. Alltså den här, och också att det har känts som att det pirrar på ett obehagligt sätt. Och det har kanske lite att göra med också att jag är faktiskt hjärtopererad. För 15-16 år sedan så gjorde man ett sån här medfött fel som jag hade hjärta som man korrigerade. Så i något skede så tänkte jag ju kanske på det också. Så jag hade varit in på EKG för att kolla att det inte har någonting med det att göra. Och det gjorde det inte. Men det var så pass fysiskt. Så det har varit att jag har hela tiden, och ibland måste jag sysselsätta mig med någonting, därför att det har varit så stark ångest så jag nästan skriker. Och som vänt på mig inte kunna vara still. Därför att det är inte krampa, men det är någonting som är en liksom hemsk känsla som åker runt i kroppen. Och det värsta är det här uttrycket att man vill krypa ur sitt eget skinn. Det tror jag till och med jag använde när jag liksom gick ut med det här publikt. Och jag har aldrig fattat vad man menar med det. Men att nu vet jag vad det är. För det som är det hemska med ångest och är ju det att man kan inte gömma sig från den. Mycket andra saker så kan man, om det är något trist sak, så kan man åka på semester. Men att den kommer med en precis i vilka rum man än är. Och det har varit hemskt, för man är så utlämnad till det.
Okej, så det börjar med ångest. Och så börjar du reda ut och förstå att det är inte fysiologiskt. När fattade du sen att okej, det här är ångest?
Ja, nu är det klart, jag förstod väl det kanske. Att nu har jag på det sättet haft någon tanke om vad ångest är. Men att jag tog kontakt genast med vården. Och pratade och där jag fick. Och jag har ringt liksom och gråtit dit flera gånger och försökt få tid. Och till och med bara via telefon att med det som då svara. Att få prata en stund. Och det här pågick då en stund. Sen så ändrade det. Så att ångesten lättade. Men då sjönk jag ner i depressionen. För att så länge jag hade ångest så jag var inte på något sätt ledsen. Jag var bara det att den här var fysiskt låg på, så att allting, det gick som inte att tänka på någonting annat. Den kom och gick ibland, men ibland då började det bli att jag kunde ha den från morgon till kväll. Och fast jag gjorde någonting som normalt sett jag tycker är roligt, så det är ungefär som att vad ska vi säga, vara på nöjesfält och åka någonting som du tycker är jättekul, men så har du en käpp uppstucken i baken. Men det blir inte roligt. Någonting som är ligger på ständigt och förstör precis allt annat. Så det är egentligen meningslöst vad man företar sig på det sättet. Men det då försvann, och jag skulle säga att 10 dagar av 10 så tar jag depression före ångest. För ångest är hemskt, depression är nedslående och tråkigt. Och förstås lite skrämmande. Men ändå på något sätt så är det inte att man vrider sig. Och depressionen kan man nästan börja lite gotta sig åt. Och det är ju kanske ett problem också ibland. att man blir van med den och det blir ens vardag och man börjar så småningom göra det till sin identitet. Det har jag svårt att se att man ska göra med ångest.
Kan du säga hur lång tid det tog för dig innan ångesten bytt ut mot depression?
Den börjar ju så här stötvis bara någon gång nu och då. Men att från det, jag tror att det var någon gång i mars kanske. Och det höll väl på något i maj åtminstone. Så det åtminstone ett par månader skulle jag tro som det var mest handlade om ångest. Men gissningsvis. Och sen så kanske det väl då lite så här gradvis gick över att nu hade jag fortfarande, när jag blev deprimerad så kunde jag ha ångest, men kanske inte lika stark och inte lika mycket. Och sen så började den liksom avta. Det som var med mig så var det att jag sökte som sagt väldigt snabbt till vård, men jag skulle inte ta några mediciner, utan det här så ska jag ju förstås då liksom göra själv. Och jag har ju då läst 1000 timmar och googla på ordet depression, och sen när man har läst allting på svenska 5 gånger och jag inte hittar någonting nytt att läsa om det, så började jag googla på finska och sen så började jag på engelska. Och en intressant iakttagelse gjorde jag, att när man läser om depression på svenska så är det väldigt mycket så att det här är absolut inte ditt fel, det är någonting som drabbar vem som helst och det ser så. På finska så är det mer att det är ditt fel. Du har gjort fel i livet. Du måste ändra ditt liv. Så är mer liksom stämningen om man läser diskussioner och artiklar på finska. Och det är ju det som är det hemska, just när man sitter och krampaktigt försöker få reda på vad det är som är fel. Vad är orsaken? Och om man inte hittar det. Det är ju kanske det hemskaste då med depressionen.
Nu är vi alltså efter den här depressionen nu när vi pratar. Är du mer åt det svenska eller finska hållet nu böjd?
Mera svenska. Ja. Därför att jag har ju inte gjort liksom några större förändringar. Jag trodde ju i något skede, jag såg ju när jag har varit också då till psykolog, så har jag ju insett inom citat att hur värdelös liksom jag har varit hittills och hur dålig make jag har varit, hur dålig pappa jag har varit. Hur dålig jag är på att ta hand om, ska vi säga, hus och sommarstuga. Och jag, ett skede, jag minns det att jag funderade att jag skulle skriva en bok om hur värdelös jag är. För att jag visste ju att allting jag gör så har jag ju misskött i hela mitt liv. Också inklusive relationer och precis allting. Och allt jag har så är liksom värdelöst. Och ja, alltså jag var ju så att det var hemskt att se. När jag någon gång liksom rörde mig utanför huset så tyckte jag det var till exempel hemskt att se folks välansade gårdar och fina hus. Tyckte jag var liksom, för då såg jag liksom att de har vet hur man gör det. De klarar av det. Och allting som jag har så vet jag ju bara då liksom alla grejer som skulle borde fixas hos oss och som jag inte har gjort och allting jag är efter med och allting. Men jag är mer av det svenska, därför att jag började då till sist så då tog jag medicin. Sen då går man ju ofta när det gäller depressionsmediciner så blir man faktiskt värre i början, vilket var ganska tungt. Och det gick, då hade jag på sånt sätt att jag kunde mitt i allt, jag hade efter kanske 2 veckor en jättebra dag. Och då var jag liksom tjoho! Men sen så blev det gradvis sämre igen. Och då ökade vi dosen. Och jag gjorde kanske ett par gånger. Men sen efter 6 veckor. Så då mitt i allt så vände det. Och bara på några dagar. Och sen så blev det liksom tjofade ritten igen. Och då alla de här tankarna borta. Och då är liksom att nej, inte är någon dålig pappa. Okej, nu är jag fortfarande en dålig make. Men kanske inte så dålig som jag trodde. I det här under sommaren, att klart man inser ju att det är mer det att jag ser fortfarande mina fel, men jag struntar i dem.
Sen kan det hända också att du märker att den här trädgårdsodlingen, att det kanske ändå inte är det viktigaste du vill syssla med.
Nej, och man inser ju sina begränsningar och så får man ju kanske då en mer så här balanserad syn på andra. Jag jämförde mig då jättemycket med andra, men att när jag blev frisk så gör jag inte. För det att jag har liksom någonting i oskick någonstans, eller ligger liksom bred höga vid sommarstugan och skräp på gården och så här, det får ligga där.
Mm. När du nämnde att du hade ett motstånd mot medicin först, så kan du berätta om hur läget var innan du kände att du måste testa det? Jag förstår att det var ett stort steg, så hur mådde du just innan?
Då mådde jag jättedåligt och det blev bättre. Och det var det att då var det 3 veckor tills min sommarsemester tog slut. Och för det var ju absolut att jag hade varit sjukledig på våren före sommarsemestern. Men det var ju otänkbart att jag skulle börja vara sjukledig. För jag såg ju framför mig då den här spiralen man hamnar i. Du är sjukledig, sitter där hem och så blir det bara värre och så blir du sjukledig igen. Och sen så mitt i allt så är du helt utslagen och sen så hoppar man i ån. Så jag vill ju det att jag ska tillbaka till jobbet. Och jag provade, men det gick inte. Jag får till jobbet och jag får hem efter en halvtimme. Och ringde till liksom, akuten i princip. Och blev jag nu. För det funkar inte. Så jag var då liksom sjukledig längre. Och det var också så här. Sen efter de 6 veckorna. Så då var det att det råkade sig att jag. Precis till att jag skulle då försöka jobba på nytt. Så blev jag bättre. Det hade gått lite i vågor. För jag hade som sagt någon dag här och där. Och så man började tro och hoppas. Men sen blev jag besviken då. När man sjönk ner igen. Men att sen efter det så då lyfte det. Och nu har jag ju liksom mått som en prins i 3 månader. Men man vet ju aldrig vad som händer. Det som var liksom. För alltid när man läser. Och motståndet mot medicin. Så kommer ju ganska lätt från det att man sitter och söker efter allt som har med ens egen medicin att göra. Allas liksom historier och om depression och si och så. Och så ser man ju då att alla skriver att det är hemskt, det blir inte något bättre, man har hemska biverkningar. Det här är bara liksom något som läkemedelsföretagen hittar på. Det man ska göra däremot, så det är ju att man ska få ut och motionera, man ska umgås med vänner, man ska sysselsätta sig där hem, ha ett schema på saker som man gör. Man ska äta hälsosamt. Och det är ju precis de sakerna som man absolut inte vill göra. Så förutom det här då så får man ju liksom då så här som pricken på i så kommer det här skuldkänslorna. När man vet att jag har den här depressionen men jag gör ju ingenting för att jag ska bli bättre. Utan jag bara ligger här och liksom ser på Netflix och googlar och trycker i mig godis. Så det är ju ingenting som boostar en direkt. Utan man börjar bara må sämre av det. Men att sen då, så jag har ju tyckt att medicinen har räddat mig. Och det som jag skulle, för jag har ju märkt att sen efter att jag blev frisk, jag har inte en endaste gång varit in på något forum och läst eller skrivit någonting om depression. Varför skulle jag göra det? Jag har ju jättemycket roliga saker som bara väntar att göra och så här. Så det är ju det att självklart så inser jag ju nu hur extremt vinklat det som står där. För det är ju bara de som mår skit som hänger på de här forumerna. Fora, är det korrekt på svenska. Därför så vill ju jag, och det har varit orsaken kanske till att jag då i ett skede gick ut med det här så här publikt, eller berätta, det var nu på Facebook då, men att berätta åt folk att jag har mått jättedåligt, och speciellt det här att för jag gissar det finns andra, att man är kanske inte värdelös, och speciellt tror inte så mycket på det här som står. Och i mitt fall då, att medicin har funkat extremt bra. Det är ju som, det kanske inte funkar för alla. Och jag är ju inte liksom läkare, så jag kan ju inte direkt uttala mig på det sättet förutom men nu i mitt eget fall. Men att jag tror att det kan vara en god idé.
Du sa ganska intressant att du genast, när det här drabbade dig, så började du prata om det här. Vad var det som fick dig att göra det?
Jag hade ju ett starkt behov att prata med någon. Och jag fick kanske inte så speciellt bra vård. Jag fick en som snuttar här och där. Och det blev ofta det att jag skjutsades från människa till människa. Och fick bara då en träff per person. Vilket gör att jag då liksom 5-6 gånger skulle dra min backstory. Men så blev det inte så mycket mer än så. Och då hade jag då förstås familjen. Inte barnen då kanske, men att ska vi säga frun förstås som stöd och kollegor. I viss mån mina vänner, men det är också det att man drar ju sig undan lite. Så på så sätt så hade jag nog ett behov av att prata. Och vad gäller det här att gå ut med det, offentligt så skulle jag säga att jag vet väl med mig att jag kanske i många ögon ändå är en så att säga lyckad person. Jag har väl synts en del liksom, i olika sammanhang, fått uppmärksamhet och gjort en del kula grejer, just så här rest runt och varit i många länder och haft kul. Och dels är det ju då kanske att visa upp att det kan drabba vem som helst. För jag har väl för mig och har hört också att folk var förvånade att jag blev deprimerad. Och dels hade varit det att jag har kanske råd att blotta mig. Skulle det vara det att det faktiskt skulle vara så att jag skulle misslyckats med allting i mitt liv, så är det kanske inte lika roligt att sen komma och berätta att jag sen till på köpet så är jag deprimerad. Utan det har ju varit att jag trots att jag har det gott ställt på olika sätt och vis och har haft ett väldigt trevligt liv, så blev jag ändå deprimerad. Och det kanske då tyder lite på den här svenska modellen, lite då att kunna berätta att folk att det är inte ditt fel, nödvändigtvis åtminstone, att det kan drabba vem som helst.
Är det viktigt för dig varför du, att ta reda på varför du blev deprimerad, eller vet du varför du blev deprimerad?
Nej, jag vet inte. Och det är inte viktigt längre. Det var det enda jag tänkte på när jag var deprimerad. Och då var det att jag utsåg liksom en huvudmisstänkt ungefär varannan vecka. Att det var i ett skede så var det liksom min roll då som... kanske som make och vårt äktenskap. Jag började ju yra om skilsmässa. Min fru, vilket jag då idag är väldigt tacksam och respekterar henne för, hon sa att det här är din depression som pratar. Vi talar om det här när du är frisk. Men jag då var ju inne, jag trodde ju det att nej, ja, men vadå blir frisk? Det här är ju en liksom moment 22, att kanske jag är deprimerad för att vårt förhållande har brister. Men där så tycker jag hon var extremt stark, för hon blev inte liksom ens arg, utan hon, klart hon blev ledsen, men vi pratade om det. Och hon kunde ha liksom en sån enorm distans till det här, om man tänker sig att det skulle vara ganska lätt för henne att liksom börja skrika och bli rabiat. Vilket skulle ha då väl med största sannolikhet ha lett kanske till en separation eller någonting, att familjen ska ha spruckit. Men att det till stor del, nu så får jag tacka henne då för att det hölls ihop.
Du har verkligen en vis fru. Verkligen. Vad har den här depressionen lärt dig?
Ganska mycket klassiska saker. Att inte ta saker för givet. Att... börja njuta mer av saker som man kanske har tänkt att man skulle skjuta upp. Kanske, ska vi säga en sån sak, att nu inte bara gnida på allt. Nu skulle min fru inte hålla med mig, men att det här, eller hon skulle inte tycka att jag har fått någon större insikt i det här, men att på något sätt ändå kanske att inte gnida på allt för att spara till sen när man är pensionär. För jag har ju insett att kanske man aldrig blir pensionär. Att tänk om jag går ner mig igen liksom nästa vecka och hoppar i kön, så det är inte så stor vits att jag har ett fonder på banken. Jag tycker ju att det har stärkt vårt äktenskap lite. Att jag då, som jag nyss sa, att har fått en sån här förnyad respekt för min fru. Och så skulle jag säga att kanske den här tanken att man vet när liksom att nu är det bra. Och det här känns riktigt bra, och att man är mer tacksam för det. Så att jag tycker att det har nog gjort livet nästan bättre, under förutsättning att jag inte blir deprimerad mera. För det heter ju det att har du haft det en gång så kan du komma tillbaka. Och jag läste en extremt så här nedslående sak. Jag läste en bok av en författare som beskrev sin depression som hade pågått i 4 år. Och det här läste jag om när jag var deprimerad. Men det var ju det fina med boken, det var att det slutade med det att hon blev frisk, fast hon hade varit 4 år. Och det var de jobbet, hur det gick, och det var precis man kände så igen sig alla de här sakerna. Men efter 4 år, tänk sig att gå igenom en depression i 4 år, men sen blev hon frisk. Och det tyckte jag liksom att det var så skönt att läsa. Sen så googlade jag på författaren och så såg jag att 2 år efter att hon skrev boken så tog hon livet av sig.
Hur rädd är du för att bli deprimerad, att det kommer tillbaks?
Inte så jätterädd. Dels är det för att nu när det känns bra så är det oförståeligt att jag skulle bli deprimerad igen. Man kan, när man mår bra så kan man inte förstå hur det är att må dåligt. Och när man mår dåligt så kan man inte förstå hur det är att må bra. Så det känns extremt främmande och långt borta. Men sen om det skulle hända så har jag åtminstone nu då en gång den här erfarenheten av att man kan bli dålig. Men så kan man faktiskt bli bra igen. Så jag skulle väl kanske då inte vara lika rädd. Och tycka, för jag hade ju liksom funderingar, jag har aldrig varit suicid, som tur är, att jag har inte varit på det sättet att jag har tänkt mig att jag skulle ta livet av mig. Jag har däremot varit lite mer, till exempel när jag kört bil, så har jag kunnat tänka att det skulle inte vara så farligt om det skulle ske en olycka, att eftersom jag har inte som längre så mycket att förlora. Men och någon gång har jag tänkt så här att jaha, om jag är så här, jag tänkte bara att det kommer att bli så enormt tungt att leva. Eftersom jag vet att jag skulle bara göra det liksom för mina barn. Så vet jag att jag skulle måste finnas kvar. Men jag vet ju bara hur jättejobbigt det skulle vara att liksom... Och då liksom önskar man ju liksom att tänk om jag lever länge, att jag skulle inte vilja göra det då. Jag tänkte inte att det var omöjligt, jag tänkte bara att det kommer att bli så hemskt. Och jag tänkte ju det att det här var mitt liv liksom fram, men på något sätt var jag ändå inte så otacksam, eller jag tyckte liksom att, för jag tänkte ju det att jaha, så här kan man ha det. Och då insåg jag liksom att hur bra jag har mått i 45 år. Och tänkte ju då att det här, det är kanske ganska mycket i ett liv att må bra. Att det råkade säga att jag fick dem liksom alltid från början. Och att det var inte liksom så dåligt lopp ändå, om man som ser på det hela. Det som var ju det tråkiga, det att jag skulle bara ha liksom den här dåliga biten framför mig.
Vad skulle du säga om de som lyssnar nu och är riktigt djupsvacka just nu? Vad skulle du säga till de personerna?
Jag skulle säga det att när man är deprimerad så tror man att det att bli bra så är det att det skulle bli lite bättre. Att man som orkar ta sig igenom vardagen, kanske det nu inte blir så kul, men att då har man blivit bra. Man har så svårt att föreställa sig det att man skulle liksom ha jättekul och må bra så här. Men det som jag skulle säga kanske att någon som nu är väldigt deprimerad är det att du kommer snart med största sannolikhet att må jättebra. Och allting som du någonsin tidigare har haft glädje av och tyckte var bra, så det kommer tillbaka. Det är oftast ett ganska kort, det är bara det känns ju extremt länge. Men att i stora perspektivet så är det en kort tid som och det blir en parentes i ens liv helt enkelt. Men det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna ta sig tillbaka precis dit man var, och till och med, som jag tycker i mitt fall, att till och med lite bättre. Att man dels mår bättre och sen då av den här insikten och lättnaden och allting, så är det ytterligare en skjuts som gör att man mår jättebra. Och för mig hade det nu hållit efter det här, och man får ju se det i framtiden. Sen rent så där praktiskt så skulle jag ju då säga att åtminstone ta reda på och överväg medicinering. Därför att det för mig har varit det enda saliggörande. Jag har försökt tänka mig ur det här, jag har försökt prata mig ur det här, därför att jag har släktingar och också bekanta som är terapeuter. Så jag har på det sättet fått prata en del. Men att det har varit då att det har varit lite skönt just när jag pratar, och kanske en timme eller två efteråt, men jag har mått precis lika skit dagen efter. Och inte ska jag säga heller, professionell terapi har egentligen inte gett mig så värst mycket mer än det att lite så här balsam just för stunden. Det man ofta gör, som jag gjorde väldigt mycket, var att jag tyckte om att se YouTube-videon gjorda av folk som var deprimerade för att börja gråta. Och jag vet en gång som... Det var min fru som sa att hon blev så ledsen av att höra det, därför att en kväll så hade våra pojkar fotbollsmatch på sommaren, och det var på en fotbollsplan som min fru som är inflyttad inte vet var den ligger. Så det betyder att jag skulle måste fara dit med dem, vilket förstås kändes jättesvårt för mig. Och då gjorde jag en sak, och det som jag berättat för mig sen, jag tyckte inte att det var liksom något konstigt med det, men hon blev som tagad av det. För att jag med flit så här en timme före så liksom så stod grät jag. Och liksom därför att rent bara sen mekaniskt så blir det så att om man har liksom skrikit och gråtit en halvtimme så lättar det. Och när jag visste att klockan 6 skulle åka iväg på något så här, så var det att jag liksom suggererade mig själv liksom att det finns väldigt mycket så här liksom material att man kan se på filmer om andra som berättar och sånt man känner igen sig i och så här för att få fram det. Och då lättade en stund. Men hon tyckte det lät så hemskt.
Det är ju hemskt. Men här är du nu idag. Alltså du överlevde ändå.
Ja, det kanske inte har låtit så senaste minuten. Men att jag mår ju toppen. Det är bara att jag är ganska lätt rörd. Så är det som person. Så det att jag liksom... Att jag inte klarar av att hålla tårarna bort, så betyder inte att jag mår dåligt. Om man för tillfället mår dåligt, så att man ska veta att man är inte värdelös. Det är depressionen bara som säger åt dig att du är det. Och du kommer att inse det snart. Men det är så jättesvårt att tro på. Men därför tror jag det är bra att få höra det. Kanske också av någon som upplevs som lite närmare, att fast man kanske inte känner mig personligen, men att bara man nu är du finlandssvensk eller från Österbotten eller så här, att det är som en vanlig människa som säger det, som har gått igenom det och säger det, så är det faktiskt så att man är inte värdelös på riktigt, utan det är depressionen, så är den trots allt en sjukdom skulle jag säga, som gör att man tror det, och man hittar liksom 1000 argument för varför man är det, för de argumenterna finns ju där alltid. Det är bara det att sjukdomar gör att man fokuserar enbart på dem. Sen det andra jag skulle säga, så är ju att söka hjälp så fort som möjligt. Man har absolut ingenting att förlora på det. Sen så får man ju då själv diskutera så här om man tar till mediciner. Jag tror det har väl att göra lite med om hur pass djup depression man har. Att är det att man är lite så här nedslagen, så då kan till exempel motion och allt det där vara bra. Men att för min del att åtminstone prata med någon. Och man måste lite så här kämpa kanske för att få folk att svara telefon. Jag har ju på det sättet att jag är ganska lätt rörd. Och det gör ju det att så fort jag ringt någonstans så börjar jag gråta genast. Och det gör ju kanske att jag har lättare att få vård. Att försök inte vara så stoisk när du ringer till psykvården. Utan liksom ha så här sammanbrott i telefon, så kanske du till och med får en tid.
Det här är en podd från Svenska Yle.